Vad gör du, Jocke?
Jag äter morot. Ja, men jag...
Varför äter du morot? Vi ska spela in nu.
Ja, men jag har ju diet.
Ja, du ser lite bra. Eller du ser ut att ner i vikt.
Nej, men jag håller på med en så här no carb, high fat tjossan. Så jag tränar mycket. Jag fan sprang en mil för första gången i mitt liv i förrgår.
Wow. Tjena.
Det var awesome. Men jag insåg just nu när jag började äta den här att det kanske inte är optimalt med poddinspelning att äta morot.
Nej, verkligen inte. Det är här jag laggar över till dig. Och du ska lagga rappet.
Nej, jag kan inte. Jag är ingen white boy Charlie. Eller fat boy Charlie. Eller vad fan de heter.
Välkomna ska ni vara till denna podd. Nu är det dags och att lagga en.
Du ska aldrig göra det där någonsin igen. Okay. Varmt välkomna ska ni vara till 150 kilo podcasts 79:e avsnitt. Det är lite av en nytändning nu känns det som, eftersom att vi förra 1,5-årsavsnittet pratade om att så här, ja, men vi ska göra ett värdigt sista avsnitt, ja. Och vi kommer inte spela in tillsammans. Fast det gör vi. Vi sitter ju fortfarande mitt emot varandra.
Vi gjorde en Filip och Fredrik,
ja, men
fast bytte inte språk.
Nej, precis. Exakt. Nej, men vi ska väl inte ändra form. Och det är väl lite typiskt oss också att så här, vi brukar
bygga upp för någonting. Nej, men... och sen bara så händer aldrig någonting.
Ja, men vi brukar alltid eller jag har en känsla av i alla fall att vi brukar prata om så här, som precis som när du skulle flytta till Karlskrona och vi startade podden, då var det så här, ja men ja, nästa vecka då sitter vi på skilda platser. Och sen så avsnittet efter, då är vi fortfarande tillsammans, ja. Och sen avsnittet efter det, då
vi pratar lite för tidigt,
ja, precis, saker. Och samma sak som när du skulle komma tillbaka till Stockholm, och nästa vecka kommer jag till Stockholm. Och sen så är det en vecka till innan, så en vecka.
Och sen får man först höra det en vecka,
ja, så, eller, ja, precis,
så att... men det är ju lite en form av. Men jag brukar ju ta ut glädjen i förskott. Vi kanske tog ut sorgen i förskott den här gången.
Ja, det kanske var det. Eller så, ja. Eller så kanske vi bara gjorde en så här, ja, en lite som rockband gör på sina konserter, att man gör en falsk sorti,
ja.
Så att folk ska bara så här vilja ha tillbaka en och en gång till. En gång till.
Vilket vi fick via Instagram och Twitter, och folk ville höra mer.
Folkstorm.
Ja, det var liksom
mot nedläggning av 150 kilo podcast.
Hela mediebranschen fick ett stort hål.
Hela mediebranschen rasade. Ja. Ja. Nej, men det känns kul att ni vill att vi fortsätter, och vi känner att vi vill fortsätta väldigt väldigt mycket.
Ja.
Så det är kul att ni är med oss. Men hur känns det nu då? Eftersom att du inte har åkt än, men det kommer ju så småningom.
Ja, alltså...
Bara 2 dagar kvar, va?
Ja. Alltså det är det. Jag har ju verkligen inte hunnit känna efter någonting ännu. Och det här känns lite jobbigt, men kul och trevligt. Och så här. Jag vet inte, men med den här podden, jag vet inte, det blir ju lite av den här fenixen ur askan. Vi har liksom dött inombords. Men sen har vi återuppstått för oss själva. Och jag tror att vi behöver ju lite kris ibland för att liksom komma tillbaka oss.
För att hitta gnistan igen.
Ja, och det är bra. Det är bra. Och jag menar, nu känns det som att vi kommer ge det där extra hjärnet för fan se till att vi kommer kunna spela in. Mm. Och jag kom ju på, varför är det jag som nödvändigtvis ska gå upp klockan 4 på morgonen i Sydney? Vi måste ju balansera ut det här, så att varannan vecka så blir det uppgång tidigt för den ena eller andra. Eller väldigt sent på natten.
Vem är det som klipper podcasten?
Nej. Ja, då hinner du ju klippa där innan du går till jobbet till och med.
Nej, det är ditt straff för, ja, okay, att du gör så lite. Nej, jag skojar. Men hur känner du nu då när du ska åka iväg till en stad som du aldrig har varit i, som du känner att du det måste ju, du har du någon resfeber eller du har inte känt någonting?
Alltså ja, men det är det jag försöker liksom försöker sätta mig själv i bild här någonstans, för att jag menar det här känns väldigt mycket som en så här spontan resa runt jorden på något sätt, för att jag har liksom inte riktigt förstått att det ska hända och jag har inte riktigt hunnit göra det heller. Och jag menar i vanliga fall brukar en sån här lång resa vara ganska förplanerad. Man har bokat biljett långt i förväg, men jag har ju, alltså idag är det liksom, vad är det, onsdag. Gud vad tidigt det spelar in.
Ja, jag vet.
Och tanken är att jag ska åka på fredag, men mitt visum har inte gått igenom än och jag hoppas att det kommer idag eller imorgon. Och jag har inte bokat biljett hädan efter heller. Så att jag är ju lite så här, jag måste ju lösa allt det här samtidigt kring liksom packning, bokning, visum, alltså mediciner som ska med och de, ja, du vet, allt är bara kaos. Men jag hamnar liksom i det här läget där jag har liksom inte hunnit tänka mig hur det kommer vara.
Okay.
Det enda jag tänker är så här, gud vad skönt ska det bli med sommar, men jag har inte, det är liksom inte landat i så här, det känslomässiga. Det är mer uppe i hjärnan som jag har på ett rationellt plan lyckats förstå vad som kommer att hända.
Men för mig är det så här, jag har ju verkligen tanken av att när man ska iväg och resa och när man ska göra, eller när man ska göra någonting överhuvudtaget egentligen,
ja,
bara att man vet att man ska göra någonting, om det är en större fest eller en biopremiär eller en resa, så i alla fall jag är ju sån, och jag vet ju, eller jag tror i alla fall mig vet att du också är sån, som föreställer dig saker. Alltså som ser att så här, ja, men så här kommer det vara, den här potentialen finns att det blir så här. Men du har alltså inte hunnit med den här processen.
Ja, men jag tänkte på det idag, det är en lite rolig grej, för att en tjej som jag eventuellt kommer att sova på soffan i någon dag där nere, var en vän i Julia.
Så, ska du sova på soffan i henne?
Sa jag det? Jag ska sova på hennes soffa där nere. Alltså, jag ska i Australien, där hon bor i Sydney, ska jag sova på en soffa som tillhör henne.
Okej. Då har du klargjort det.
Ja, för den som inte förstod det. Och det roliga är att jag resonerar, sättet jag lärde känna henne på är lite samma sätt som jag kommer lära känna Sydney på.
Okay.
För det är ju våran vän Julia Flora som jag lärde känna första gången i mitt liv när jag var 14 år gammal och gick på en blind date med.
Ja, just det här har du berättat för mig.
Ja, och det här var ju en setup av en gemensam vän till oss som tyckte att vi skulle passa bra ihop. Och jag menar, det var första gången tror jag, eller kanske andra gången, som jag hade varit på blind date i mitt liv, och förmodligen sista gången också.
Men, var det riktigt katastrofalt eller?
Nej, det var inte katastrofalt. Det är bara när man är 14 så har man liksom inte det här gamet riktigt, utan det är mer såhär, jaha, vad gör du för någonting? Och så här,
vad gör du när du inte
går i skolan
och
pluggar, träffa vänner. Jag kommer ihåg, vi satt på det här Espresso House-set vid Odengatan där vi satt häromdagen, i fönstret, och jag menar, jag älskar ju egentligen konceptet av blind date, för att det ger ju som förutsättningslös möjlighet att lära känna en ny person.
Absolut,
utan men att nödvändigtvis så här, för man kan ju inte hoppas på det bästa.
Nej, men du, nej.
Eller man kan ju alltid hoppas, men man kan inte förvänta sig det bästa.
Nej, utan det kan man inte. Men jag tänker att du gillar också konceptet av blind date för du är en sån människa du är. Alltså jag kan tänka mig att människor som är mer introverta eller mer har svårare att prata om sig själva, eller har svårare också att ställa frågor till andra. Jag tror inte de gillar konceptet av blind date.
Nej, men ja, alltså jag menar, blind date känns ju ganska, det fenomenet finns ju inte riktigt längre nu för tiden, för att man har Tinder och man har allt det här där man ändå får en profilbild på någon och så här, och så vet man redan hur de ser ut, man har redan pratat lite, och det finns liksom inte riktigt en anledning att göra en blind date nu för tiden på samma sätt.
Nej, precis.
Men det är just det som är grejen med Australien, Sydney. Jag har inte börjar verkligen haja att jag vet ingenting om den staden. Och jag ska dit och vet knappt någonting om någonting verkligen.
Jag vet att det finns ett fint operahus där liksom, och en bro typ.
Men så här... Du vet att man kan surfa också kanske.
Ja, men det har jag förstått. Men jag ska ju nämligen första natten ska ju bo precis vid Bondi Beach. Okay. Så där tänker jag att jag ska blända alla med min härliga kropp.
Ja, du är jävligt vit alltså.
Tycker du det? Tack för det självförtroendet.
Jag gillar att du sitter här och försöker knäppa upp skjortan nu och så här kolla om.
Nej,
du
är så vit jag inte. Du är bländande.
Du är bländande vit. Du är precis som jag. Ja. Det är lite äckligt.
Ja, ja. Men man får väl klämma in lite solarier där. På flygplats. Tror du de har solarier på flygplatsen?
Det vore ju awesome om de hade det på flygplanet eftersom det är en lång flight.
Ja, det är bara farligt ligga att bränna i 26 timmar. Jo, men den här långa flighten är ju verkligen en sån, alltså, jag kommer ihåg de här 10 minuterna innan jag var på blind date när jag var 14 år gammal. Det kändes som många, många timmar. Så det är lite samma sak där. Jag kommer att sitta på ett plan som kommer ta sån evig lång tid. Och på det här planet först tror jag att mina förväntningar kommer börja byggas. Så jag kommer dit. Hela det här, det, brallorna kommer åka av, bytas till ett par shorts. Och så det, sitter man där i flipflopsen och bara kommer ut och så är det pissregn typ.
Ja, men någonting som jag tyckte var lite kul, det du sa med blind date på just det här fiket, det är Espresso Houset som ligger i hörnet
Döbelnsgatan, Odengatan.
Precis. Där har ju jag också, eller jag har inte haft en blind date, men jag hade lite av en blind date med en av mina före detta bästa vänner.
Okej.
För jag, det här är en av de som är en av mina absolut bästa vänner nu. Linn. Som jag också bodde med under ett år. För hon och jag hade inte pratat sen vi slutade grundskolan i stort sett. Man liksom, vi visste ju fortfarande vem var, vi bodde ju fortfarande i samma område liksom. Men vi hade inte pratat någonting under hela gymnasietiden. Sen så satt jag och jobbade på Roslagshallen, på Roslagsgatan.
Ja.
På Alla hjärtans dag tror jag.
Jaha.
Så skrev jag till henne bara för att jag hade ingenting att göra. Men så skrev jag typ så här: "Tja, vad gör du? Ja, long time no see" typ. Hon bara, ja men fan vad kul, jag har ingenting att göra, vill du hänga typ.
Så vänta, låt mig bara pausa här. Blev det en friendzone efter första dejten?
Ja. Nej, men det var så jävla trevligt för att vi, och då vet man väl att det är riktig vänskap. När man kan gå från att inte ha pratat med varandra på 3 år till att sätta sig på ett fik och efter 5 minuter så är det precis som det var innan.
Ah, okay. Och det... Men du hade hoppats lite på någonting annat?
Ja, jag vet inte. Jag var 15. Så jag...
Ah, okay.
Ah. Så ja, det hade jag väl. Men det är ett fint fik att blind data på. Det var bara det jag ville säga.
Ah.
Men hur känns det då med Sydney? Känns hon som en, om vi ska dra den här gamla galoschen med att jämföra en stad och en förälskelse?
Ja, hon har ett jävligt fint namn och jag vet att hon känns så här blond och liksom
kurvig.
Ja, men liksom så här jävligt avslappnad och skön.
Ja. Hon känns som någon som man skulle kunna presentera för sina vänner liksom.
Ja, precis, eller som man är lite stolt över till och med.
Ja,
man så här, det här är Sydney. Ja. Och folk bara wow, heter du Sydney? och så känns hon känns jävligt sexig alltså. Men samtidigt känns det som en tjej som jag kommer bli lite för förälskad i lite för fort.
Och det tror jag också.
Ja, lite som jag är.
Jag tror att också att hon kommer förändra dig. Alltså hon kommer göra dig till en lite drygare människa för du vill liksom visa att du är lika tuff och avslappnad som hon är.
Ja. Ja, det är fan, alltså jag vill inte träffa mig själv när jag kommer tillbaka ifrån alltså. Jo, men det kommer nog bli första gången som potentiellt min förra flickvän Stockholm kan bli lite avundsjuk, tror jag.
Okej.
Okay, ja. Jag känner liksom att så här, två tjejer som ska hålla sig jävligt långt ifrån varandra är liksom Stockholm och Sydney.
Ja.
Och någonstans så är ju ändå Stockholm min första kärlek, min äkta, riktigt stora kärlek.
Det är där ditt hjärta ligger.
Ja, men det kommer det vara oavsett.
Men du vill vara ute och leka lite i världen?
Ja, jag vill springa av mig lite och
sprida din säd.
Ja.
Men så du tänker att Sydney kommer vara lite av din semesterfru?
Ja, till en början kommer det ju definitivt vara det. Men tänk om resten av mitt liv bara kommer vara en semester. Det är lite det som är min bild av en australiensare. Att livet är en semester.
Och livet av en svenne är att livet är en fest, eller? Nej, det är ju livet av en alkoholist.
Men nu när jag ska åka för att försöka grunda av lite det här med poddens
icke-död. Jag tror att du har lite resefeber ändå, för det är, du vill prata väldigt mycket om att du ska åka.
Ja, men det här är ju enda forumet där jag liksom får utlopp för mina tankar nu för tiden, känns som, för att jag bara strösslar sockerbitar överallt. Men, men det är liksom just när en sån här livsförändrande sak uppstår, som att jag liksom ska resa till annat än jordklot och flytta och allt det där, så liksom händer allting på samma gång. Det är lite min definition av Murphys law liksom. När saker inte riktigt får hända, så kommer det att hända.
Mm-hmm. Och, men inte Murphys law, inte det egentligen att om någonting kan gå fel så går det fel.
Jo, men definiera fel då. I det här sammanhanget så är allting som kommer i vägen fel.
Okay.
Så att, jag menar, det är ju lite som att så här, stjärnorna pekar alla åt ett och samma håll, och det gör mig väldigt förvirrad.
Jag menar, alla stjärnor pekar åt samma håll?
Ja, eller står i linje. Ja, det är mitt ihoplandande av uttryck här igen.
Okay. Stjärnorna står i linje?
Står i linje, säger man så?
Ja, allting är perfekt, betyder det.
Ja. Ja, ja, okej, men då är jag
eller
mer
planeterna
ute.
Står i linje är det ju.
Ja,
för stjärnorna, de är planeterna står i linje. Då är allt perfekt.
Det står i stjärnorna vad som ska hända.
Men
nu.
Det har ju ingenting med det här att göra.
Jo, okej. Okay. Men jag kan väl
säg vad du menar.
Det jag menar är att nu har jag ju haft en massa visumtrassel såklart, för att jag är ju den jag är. Och då blev det så att i fredags så skulle jag då lösa allting, och då förra veckan var liksom så här fullt ös medvetslös när det kom till så här, plötsligt så får jag för mig att svara och ringa tillbaka till massa folk som har hört av sig och är intresserade av mig. Så att då visade det sig att jag landade två jobbintervjuer samma dag. Och samma dag då, innan de här jobbintervjuerna, ska jag försöka fixa mitt visum. Men det här numret som jag ska ringa funkar inte. Och enligt lag så måste ju en ambassads telefonnummer kollas en gång i timman för att säkra alla medborgare i det landet, eller vad det kan vara. Så det som händer är väl, jag når till receptionen i australienska ambassaden i London, och som ger mig ett nummer. De vägrar koppla mig, för att det får de inte göra, utan ger mig ett telefonnummer som inte funkar från min telefon, från min Skype, från en kompis telefon. Jag ringer tillbaka till receptionen, de bara, du får ta det med din operatör. Jag bara, men aha, okej. Så ringer jag då min operatör 3, som ringer från deras system, och han till och med ringer från sin egna telefon, och ingenting funkar. Det går liksom inte att nå det här numret. Varpå jag ringer och bara snärtar i ansiktet på dem att så här, bara så att ni vet så funkar inte ert nummer, vad ni än säger att ni gör för att testa det här. Så
att, alltså jag älskar att man ser hur frustrerad du blir bara att prata om det här. Och det hörs i din röst att du blir stressad och pratar snabbare och snabbare.
Ja, men allt det här gör jag liksom bara på vägen till, för att jag står i massa telefonköer och gör allt det här på vägen till den här första intervjun som jag går på. Och det här intervjun var då Gullers på Stureplan, som värsta så här marmorfoajén med trappuppgång, alltså här lyx med en fantastiskt vacker receptionist som med en ljuv stämma pekar mig åt rätt håll och att jag ska ta hissen som står och väntar på mig med öppen dörr. Och det är bara så här magi. Kommer upp och så här levererar det bästa mötet jag någonsin har haft och den bästa intervjun som jag någonsin kommer att ha, förmodligen, som skulle vara 45 minuter men slutade efter 2 timmar när liksom halva kontoret typ står och applåderar.
Mangan är ett nötskott.
Ja, vet du, varpå jag efteråt går ner i den här foajén och liksom beställer en Uber till mitt nästa möte, för att det kändes liksom jag var värd det.
Du har redan börjat att bli den här douchiga Sydney lovern.
Ja, men typ. Men så jag åker till den här nästa och levererar precis, för då var jag på hugget och levererade precis lika bra och var så här,
ja, men det är nog inte meningen att jag ska åka till Australien. Jag stannar typ och kör de här jobben istället. För de står mig mycket närmare hjärtat eftersom det är mer samhällsfrågegrejer och inte säljer handkrämer. Typ. Så att, och då står jag plötsligt inför, i den här helgen då, till, i början av den här helgen inför världens lyxproblem. Jag har liksom plötsligt 4 jobberbjudanden och jag kan inte riktigt välja. Fördelen dock med att ha såna här lyxproblem är att oavsett vad jag väljer så blir det ju bra, eller hur?
Ja.
Bara mer eller mindre.
Det är det som är bra med lyxproblem.
Mm, precis. Men plötsligt så blir jag ju den här giriga människan som vill maximera utfallet för att liksom få det här bästa möjliga resultatet.
Och det är ju det som är dåligt med lyxproblem.
Precis. Man, men, och i det här så känns det ju som att så här, jag måste ju dock påminna mig själv om att jag fortfarande går i skolan och får, eller ska till och med misslyckas.
Mm.
Och jag behöver inte tänka på min karriär riktigt än, även om det här kommer lägga en jävligt fin bas för den.
Mm, precis. Men hur känns det att inse det då? Alltså, ja, men, jag är fortfarande bara student.
Ja, men det känns som att nu vill jag ju inte vara student längre. Nej, precis som du kände.
Jag såhär, kände
varför kan
så.
Jag inte bara få en anställning istället för ett projekt? Och precis. Det är väl lite det ena jobbet är, en sorts anställning. Så sitter jag där och projekten börjar rulla in. Du och jag håller på med musikvideo. Det är massa grejer, roliga grejer som, du vet, nu när det inte får hända så händer allting på samma gång.
Mm.
Ja, men du vet, i allt det här, i all den här stressen på något sätt, så hinner jag liksom inte ens bli stressad och allting bara rinner av mig. Och jag jobbar otroligt effektivt med att lösa alla problem som är framför mig och jag, du vet, hinner knappt pausa upp och ta in vad det är som pågår. Men så plötsligt då i förrgår så var jag på en middag och efter middag, eller i slutet av middagen, så bara kände jag så här, shit vad tyst jag blev liksom. Och så på vägen hem så promenerade jag en bit på Söder och så blev jag så jävla, inte melankolisk, men det bara blev helt tomt inom mig. Det kom bara den här ruschen av liksom det svarta hålet som fyllde mig och jag bara började fundera. Det var liksom inte melankoli, jag var inte ledsen, utan det var liksom allting bara pausades upp helt och hållet och jag insåg att jag ska liksom lämna allt det här.
Mm.
Liksom projekten och allt det roliga. För att jag bestämde mig ändå till slut för att jag ska åka till Australien och göra det. Och sen får vi se om jag gillar det eller inte, så kan jag alltid komma tillbaka.
Mm.
Men det gör att jag... Det är jättesvårt att beskriva. Men för att jag var inte ledsen, utan jag bara kunde inte... Plötsligt så bara sprack liksom linjen mellan känslan och hjärnan. Mm. Och jag var liksom precis där emellan. Och
du var ju stormens öga lite.
Ja, ja, men precis. Stormens öga är ett väldigt bra sätt att beskriva det. Och jag bara plaskade där i slasket och kunde inte känna efter längre. Och det var väl, och sen så gick ju det över efter liksom den kvällen. Och jag kom hem och började sätta mig framför datorn igen. Men jag tror att det är de här ögonblicken när hjärnan är överbelastad, känslan är överbelastad och jag finns inte plats i någon av dem, som gör att man försvinner lite. Och det, alltså hade jag sagt att man försvinner in i sig själv, så hade jag ändå varit någonstans. Men jag kände ingenting liksom. Jag var inte förvirrad, jag var inte förlorad. Jag bara kunde inte kontakta mig själv. Jag stod på något sätt utanför mig själv.
Men var inte det en skön känsla då? Kunde du inte se dina val på ett objektivt plan?
Jo, det gjorde jag nog.
Och vad såg du då?
Nej, men jag blev både så här, wow, jag håller på att göra massa sjuka saker med mitt liv och jag lägger rälsen samtidigt som jag plockar upp dem bakom mig och så här, jag fick ett perspektiv väl snarare på att det händer så jävla mycket just nu. Men jag är i kontroll över dem och jag blir inte stressad av det, utan kan bara lita på min kunskap och min kompetens och min känslomässiga kontakt med mig själv. Och det kanske var så att jag kände för första gången på väldigt, väldigt länge att jag vet vägen framåt liksom.
Mm. Men jag förstår precis hur du känner nu när jag har insett ännu mer vart jag vill söka mig någonstans.
Mm.
Och hittat en bra mall för hur jag ska lägga upp mina projekt inför framtiden. Och hittat bra människor att jobba med.
Mm.
Och hittat folk så att man hela tiden, även om en inte kan hitta en ersättare och sätta ihop bra team för rätt ändamål.
Mm.
Så har jag också under den här veckan känt att jag också varit i det här stormens öga.
Mm.
Att man varit i en jävligt stressig miljö. Alltså den här stormen är runt omkring en och det finns så mycket som flyger där.
Mm.
Och det finns så mycket som kan gå fel. I att om ett av de här projekten faller så kommer det vara tvunget att räddas upp, vilket kommer göra att det kommer ta tid från de andra, vilket kommer göra att de också fallerar.
Mm.
Men någonstans när man har hittat den här strukturen så kanske man kan övervinna Murphys lag som vi pratade om i början.
Mm.
Och då hitta en gyllene medelväg genom det här ögat av stormen.
Mm.
Är det där vi är nu? I stormens öga?
Mm.
Jag vet inte om man kan prata om det här riktigt, eller hur man ska prata om det snarare. Med tanke på att alla ska vara så politiskt korrekta hela tiden.
Ja.
Det handlar väl, jag tycker ju att det handlar mycket om att man ibland måste kunna få vara politiskt inkorrekt.
Aha. Ja, jag håller med dig, men jag tycker snarare att det ska finnas ett utrymme för att få vara det med förbehållning för förståelse för att man inte menar att vara politiskt inkorrekt.
Ja, men
alltså att man ska kunna diskutera någonting med risk för politisk inkorrekthet, men att man inte ska hämma en debatt eller en diskussion bara för att det kan råka finnas inslag av om det nu är rasism eller vad det nu kan vara som.
Jo, men absolut, men det är väl lite som efter det här Charlie Hebdo attentatet i Paris.
Ja.
Så är det ju många komiker som har pratat om det och varit gäster i många tv-soffer, bland annat då Magnus Bettner.
Mm.
Och han säger ju det att yttrandefriheten måste trumfa allt. Att om man vill ha en okränkbar yttrandefrihet så måste man få kränka folk med den yttrandefriheten.
Mm.
Tycker man att yttrandefriheten är det viktigaste som finns så måste den trumfa alla andra lagar. Det måste alltså vara okej att kränka människor, för lever man i ett samhälle där ingen någonsin får bli kränkt, då kränker man yttrandefriheten.
Mm.
Och det kan jag hålla med om. Jag tycker inte att man ska kränka människor. Men jag tycker att det ska finnas utrymme för att människor kan bli kränkta utan att man varje gång ska hissa den röda PK-flaggan liksom.
Absolut, jag läste något som Birro hade skrivit innan hans.
Han är galen.
Ja, men alltså, han har ju dock en del bra tankar tycker jag. Oavsett, det var i samband med Jimmy Åkessons sjukskrivning. Där,
ja, just det, ja.
Man, där inom komiken och inom satiren gärna får skoja och kränka. Men däremot så ska slagen alltid vara uppåt och aldrig neråt. Och det är det jag kan tycka, att när yttrandefriheten går över gränsen så är det när man slår neråt.
Absolut, så är det väl. Men jag kan ju också tycka att tidningen Charlie Hebdos teckningar, alltså även innan det här attentatet, bidrar till ett samhälle där stereotyper befästs. Och där man att det leder till mer rasism och att det blir ett sämre samhälle av det.
Mm.
Men jag tycker ändå att man måste försvara deras rätt att uttrycka sig. Men Aron har ju ett skämt om det här där han säger att Voltaire sa att jag behöver inte hålla med dig om din åsikt, men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka den.
Mm.
Och nu är han död. Så tänk på det.
Ja, just
det. Men just det han säger där är ju fint, för du måste få ha den yttrandefriheten.
Mm.
Att även om du kränker mig i att säga att jag är på ett visst sätt eller gör narr av mig,
mm,
så måste jag kunna ta det för att jag också får yttra mig fritt. Alltså det är så jävla svårt. Yttrandefriheten är ju en svår lag och det är därför det är så mycket debatt om den.
Mm.
Men jag tycker i alla fall att yttrandefriheten måste trumfa mer än vad den fälls för andra lagar. Den måste stå över det många gånger.
Men det är ju, ja, det blir ju komplicerat att säga så hur som helst. Men, men jag tycker ändå att så här, i fallet, nu måste jag erkänna att jag har inte riktigt haft tid att sätta mig in så jättemycket i Charlie-fallet, allt som har hänt kring det. Jag har bara följt de här nyhetsuppdateringarna. Men om man backar tillbaka till Mohammed-karikatyrerna, så blir det ju lite samma sak där som jag säger. Man använder yttrandefriheten, men man slår fortfarande neråt i en minoritet. Där, alltså,
och... Ja, men jag kan tycka vad jag vill om Lars Vilks och hans verk och vad han gjorde eller gör. Men jag tycker fortfarande att han har rätt att uttrycka sin konstform.
Jo, ja, absolut.
Och det här kan vi diskutera hur länge som helst. Men det var egentligen det jag ville prata om. Jag tycker det bara är viktigt att nämna, för det jag ville prata om var att jag läste Metro i morse och de skrev i sitt första uppslag i tidningen om att SVT:s barnprogram Mina pinsamma föräldrar.
Ja. Jag har inte sett det. Kan du bara briefa mig om vad det är för någonting?
Ja, men det har blivit folkstorm om barnprogrammet Mina pinsamma föräldrar för att det innehåller rasistiska budskap enligt många. Folk rasar på Twitter och skriver att att de befäster stereotyper och bidrar till att barnen får en skev bild av verkligheten. Det handlar ju då om att de här pinsamma föräldrarna tar då sin son och hans flickvän till en kinesisk restaurang där de har på sig stereotypa kinesiska kläder, försöker prata mandarin med den svenska kyparen och liksom gör narr eller skojar om den konstiga maten. Jag har inte själv sett programmet, men jag såg ju bilder från det här då i tidningen och så. Och det är klart att det är dåligt, och de har ju helt rätt att det befäster stereotyper, att det är inte okej, speciellt inte när det är barn som är mottagaren för programmet. Och det kan man ju förstå är upprörande för barnföräldrar.
Men känns inte det som typ 2014-2015 lättaste sätt att öka tittarsiffrorna på, att göra någonting precis på gränsen till rasistiskt?
Jo, absolut. Ja, men så är det väl.
Och för man kan ju inte tänkt på att det här kanske är lite...
Nej, precis. Det går ju igenom så många lager, så det är klart att någon... Att det måste ha...
Förr eller senare kommer ju någon ha bara...
Fast å andra sidan så är... mediemänniskor, man tänker ju på det, vi är ju lika tänkande som andra. Men jag tror att många, man håller sig gärna vän med den som är precis över eller precis under en. För i tv-branschen så är det ganska svängigt. Den som står under dig idag kan vara din chef imorgon. Och därför vill alla vara alla till lag, vilket gör att om en manusförfattare kommer och säger till en producent som säger, ja, men okej, det här är okej, vi kan ändra lite så här. Och sen så ger den det vidare till en regissör som ska titta på det, som säger, ja, men det här är okej, ja, men vi sätter den här prägen så här. Och alla ska vara alla till lags, vilket gör att ingen riktigt vågar säga ifrån. Och sen så, men någonstans borde det väl en exekutiv utgivare, liksom en ansvarig utgivare på SVT om inte annat, sagt nej. Det jag tänkte på när jag läste det här, det var ju att så här, vi är ju djur, eller hur?
Ja.
Vi värderar alla djur olika, eller många gör det. Det finns ju många som säger att alla levande varelser är lika mycket värda.
Men då kanske vi ska säga att vi är varelser.
Okej, varelser.
Eller levande varelser.
Levande varelser. Han säger att alla levande varelser är lika mycket värda. Enligt mig så är det inte så här. Jag äter djur, jag skulle aldrig äta en människa. Jag skulle ha det är enklare för mig att döda en katt än att döda en människa. Det är enklare för mig att döda en insekt än att döda en katt. Det finns en hierarki här. Vi är alla alltså olika arter av de här levande varelserna. Inom de här arterna så finns det ju då olika raser. Olika hundraser. Olika insekts... Ja, det är ju olika insektsarter, men alltså skalbaggar är väl då en, och sen så finns det olika raser inom skalbaggarna. Och då tänker jag mig ju då att är det inte så att det finns att olika, alltså till exempel då asiater, alltså västeuropeer, östeuropeer, att man utifrån den fysiskt ärftliga attributen är olika raser. Det betyder inte att en av de raserna är mindre värd eller mer värd, men att ja.
Det är ju en ganska vanlig vedertagen tro att vi är olika raser, människan. Men det problematiken i att säga så är att man utgår ifrån en uppdelning inom raser som baserade sig på genetiska skillnader som man kom fram till på 80-talet, tror jag, efter att Rasbiologiska institutet lades ner. Förlåt om det var fel 10-tal, men jag tror att det var 80-talet. Och där man kom fram till att vi alla människor är genetiskt mer eller mindre likadana, vilket gör att vi inte kan, alltså det blir irrelevant att dela upp oss i raser, för att vi går inte att skilja på oss på det sättet. Däremot så kan man definiera raser utifrån kulturell, etnografisk och sociologisk bakgrund.
Absolut.
Men bara för att säga, bara för att ha det sagt, att raser är vi inte utifrån genetiska skillnader.
Nej, men och det vet jag ju. Alltså jag är fullt medveten om att alla människor har samma potential för intelligens eller styrka eller så. Alltså man, det är klart att vi har olika fysiska attribut. Alltså europeer har korta muskler, medan folk i Nordafrika har väldigt mycket längre muskler, till exempel. Det är klart att vi har olika fysiska attribut så. Men det är ju för att vi har levt på olika ställen i världen under väldigt lång tid med väldigt olika förutsättningar. Och det är ju bara evolutionens kraft. Och jag vet om det här.
Men vi kan ju bara förbehålla oss lite, för att vi kanske inte har 100% koll på exakt hur det är med det här. Men att vi gör antaganden som vi försökt sila ut genom Wikipedia här.
Ja, men jag älskar också att jag har
precis, det här är den här politiska korrekt.
Jag har precis lagt fram att så här, jag tycker det är okej att inte vara helt politiskt korrekt hela tiden. Och du minerar dig själv.
Ja, men jag är väldigt rädd nu för att någon kommer
höra av sig och säga exakt. Det är då jag ska ställa mig och säga att jag kan allt om det här. Nej, det gör jag verkligen inte. Men det här var bara en tanke som väcktes i mig. Att vi är så jävla snabba på att döma raser i alla andra levande varelser. Men inte hos människan. För det får man inte göra. Det ska man inte göra, och det gör man inte. Så. Men vi är så jävla snabba att se att så här, det där är en den hundrasen, det här är en annan hundras, det där är olika kattraser, de där är olika insektsraser. Alltså en hummer från USA är inte lika mycket värd som en hummer från Sverige. För en hummer från Sverige är en annan ras som är godare, och den är svårare att få tag i, därför dyrare. Så, då tänker jag, är det rätt att vi dömer ut, alltså när vi inte gör det bland människor för att vi inser att det är fel att göra så? Är det rätt att göra det med djuren då? Alltså vi vet ju att det är fel att göra så, men varför gör vi det så jävla lättvindigt mot djur?
Men där kommer vi till den historiska kontexten med som vi ändå måste se kring hur vi har klassat människor enligt ras för att upprätthålla makt och klasssystem,
ja,
och rasregleringar och så vidare. Så att, och det är ju det som vi har kommit fram till nu 2015, i alla fall i större delar av världen, att vi inte riktigt kan göra så.
Nej. Men varför kan man göra det med djuren då?
Jo, men det måste väl ha att göra med att vi inte ser djur, vi ger inte djur ens i närheten samma värde som en människa.
Nej, precis. Men det är väldigt många som hävdar att djur och människor är lika mycket värda. Jag gör ju inte det. Så jag kan ju se att det på något sätt kan jag tycka att det är legitimt. Att det är klart att det är skillnad. Men det är väldigt många som hävdar att djur och människor är lika värda, och då borde man ju inte...
Nej, men,
då borde man ju inte rasifiera hundar eller katter eller insekter heller.
Ja, men, jag menar, den, om vi nu går tillbaka till att säga att alla människor, djur, vi är alla levande varelser. Och då så vi människor sätter ju någon form av rangordning eller hierarki i världen, liksom, precis som förmodligen andra djur också gör på ett eller annat sätt, eftersom de äter varandra hit och dit. Men det jag tänker är att om vad är det vi baserar det här värdet på? Det måste ju vara ett värde i förhållande till någonting annat. Alltså jag tänker, om för oss människor så ser vi djur mindre värde eftersom de inte tillför en samhällsnytta i våran värld, eller så här, utifrån vårt perspektiv, våran värld, mer än att föda oss, och på så vis hamnar de lägre ner i hierarkin. Men om vi nu ser det utifrån ett perspektiv, värdet i förhållande till vår planet, så blir ju plötsligt människan ganska så, kommer ju människan ganska långt ner på den här listan, eftersom man, ja, men om vi människor till exempel ser ju, ja, vad ska man säga, någon insekt typ fästingar som ganska, alltså, värdelösa.
Det är ju det lägstående djuret, eftersom de inte mat till någon och de sprider sjukdomar. Ja, det är det enda de gör.
Ja, precis. Men, och på så vis kan man ju ändå se vi människor, vilket värde ger vi, om man nu sätter värdeförhållandet mot planeten, vad ger vi för värde till planeten? Vi blir ju bara en form av parasit som utnyttjar världens resurser och får den att inte gå under, men får den att vara olevbar för alla andra djurarter. Och då blir ju egentligen vi mest värdelösa plötsligt.
Du är nog den enda personen jag har träffat som tycker att fästingar är mer värda än människor.
Nej, men vänta nu, det där sa jag ju faktiskt inte.
Alltså jag känner mig ju väldigt faktiskt i själen ledsen över att du ska åka.
Men gud, säg inte så.
Och jag tycker att det ska bli skitjobbigt, för att inte bara för att jag vet att det kommer bli mer jobb med podden, för det är det minsta av problemet, men för att jag kommer inte på samma sätt kunna ringa dig eller bara hänga och göra roliga saker med dig på det sättet vi har gjort nu under de senaste veckorna. Och det stör mig faktiskt, och det gör mig jävligt ledsen, och jag tycker det är skittråkigt. Men jag är ju självklart glad för din skull att du ska iväg och göra bra saker.
Ja, och det är det här som jag känner ju precis likadant. Och jag menar, bara och över det senaste, det här pratade vi också om förra avsnittet, men bara börjat inse vilken fantastisk vän jag har i dig, får mig att bli så melankolisk över att jag ska lämna det här. Men det känns ändå som att jag lämnar i gott skick.
Men jag tänker ju att någonting som har varit så fint också nu de senaste 2 veckorna här, från att typ vi visste att du skulle åka egentligen, så har det ju våran relation utvecklats ännu ett steg, för att vi har börjat jobba med varandra utanför podden.
Ja.
För podden har varit våran grej.
Mm.
Podden har hela tiden varit, okej, du och jag ska prata med varandra för att hålla kontakten, utvecklas som människor och innehållsskapare.
Mm.
Det har alltid varit målet. Nu så har vi börjat jobba med varandra på andra projekt, och du har presenterat mig för vänner som är helt fantastiska och som tycker om mig också. Och vi är goda arbetskollegor och vänner utanför. Och samtidigt som jag har presenterat dig för, men till exempel Nina, och hon älskar ju dig nästan lika mycket som hon älskar mig. Nej, men, och det är så, jag tycker det är så fint att vi har kommit varandra så nära på så kort tid, och att vi har kunnat inte bara vara ännu mer vänner utan också vara arbetskollegor på ett plan som är helt fantastiskt. Att när du har ett projekt så tar du in mig, och när jag har ett så kommer jag ju definitivt att ringa dig.
Mm. Ja, det är fett. Det är coolt som fan. Och det här kommer ju kulminera imorgon i ett kamikaze-projekt där vi ska spela in en musikvideo tillsammans nu.
Det är lite märkligt att det är en... Så här har jag förklarat det för människor som jag, så här, vad ska du göra imorgon? Nej, men jag ska under 12 timmar spela in en musikvideo för en galen italienare som var stor rockartist i Japan på 70-talet.
Exakt så. Ja, det är också så här, när jag berättar det för folk så blir folk så här, men vad fan, du ska ju åka på fredag. Kan du sluta vara så jävla upptagen?
Jobba in i det sista. Men det är härligt.
Men så efter det så tänkte jag att du och jag ska sätta oss ner över en pinne och snacka.
Jag är ju verkligen beredd att sumpa min diet en kväll för att ta en pinne med dig dagen innan du åker. Det ska bli fantastiskt härligt.
Och innan vi glömmer det så här i sista, för det höll vi på att göra, så har vi ju en announcement to make. Vi har ju en vinnare utav förra veckans
150 kilo podcast tröja.
Ja, precis.
Den där 150 kilo podcast hoodien som Magnus har myst på söndagmorgonen. Han brukar sitta och lyssna på sig själv i den här tröjan. Så nu kommer han få hitta en annan tröja att sitta och lyssna på sin egen härliga röst i. Men den personen som har delat våra avsnitt och taggat avsnitten och har vunnit,
ja,
är på Instagram är Madeleine Music. Så stort grattis till dig. Och vi...
Jag hoppas du överser ändå att jag nog inte kommer hinna tvätta den innan jag åker. Men...
vi får skicka den med post helt enkelt till dig. Så du kan väl bara mejla din adress till jockeochmagnus@gmail.com eller skriva direkt message på Twitter till exempel och på de sociala medierna. Heter ju jag @falken31 och Magnus heter @siglermagnus.
Där vi kommer svara på alla era frågor, så det är bara mejla, skriv och don't be a stranger.
Precis. Och jag tycker det är härligt att vi fortsätter med det här och att ni vill att vi fortsätter med det här. För vi älskar er så länge ni älskar oss. Puss.
Jag blev fångad i ett mörker, jag såg inget ljus, fast allt runt omkring stod i brand. Någonas sken fanns mitt hopp och min tro, som virvlade bort och försvann. Så ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Ge mig en väg att gå, jag ser yxan. Some person.